Vi ska den här helgen ägna vår tid åt frågan om historiens avslutning. Och det är ju ett stort och underbart kapitel. En helg är naturligtvis en droppe i havet. Vi skulle kunna hålla på länge. Men nu får det bli det vi har tid med. Och det ska bli spännande nog. Vi ska börja med det som är det allra viktigaste när det gäller tidens avslutning. Och det är det som återkommer i början av nästan alla texter i Nya testamentet som handlar om tidens slut. Vi börjar i Matteus 24. Jag kommer att läsa ur folkbibeln, men det går naturligtvis bra med vilken bibel som helst. Vi ska läsa en hel del i Gamla testamentet nämligen, och där är folkbibeln den klart bästa översättningen. Matteus 24 från början. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. Men han sa till dem: ni ser allt detta. Amen, säger jag er, här ska inte lämnas sten på sten, allt ska brytas ner. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram till honom och frågade: säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Lärjungarna frågar: när kommer du, Herre? Och han svarar: se till så ingen lurar er. Vilket konstigt svar. Men detta är det allra viktigaste som kan sägas om tidens slut. Se till att ingen lurar er. Allt annat är överkurs. Vi ska syssla med det också, men jag stryker under det. Detta är det i särklass viktigaste. Den sista tiden blir en lurig tid. Kommer du inte ihåg något annat från den här helgen, så spara på det här. Den sista tiden blir en lurig tid. Vi bläddrar till Paulus. Andra Thessalonikerbrevet, andra kapitlet. 2 Tess 2. Från början. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er bröder att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Det är början för Paulus med: se till så ingen lurar er. Vi får kolla med Johannes också. Första brevet, andra kapitlet, 24-26. Johannes första brev 2 och 24. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i sonen och i fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Förbli i det som ni har hört från början. Vad betyder det? Jo, det betyder att det luriga med den luriga sista tiden, det är bland annat att det kommer så många nya läror, så många nya grepp, så mycket som Guds församling inte har hört förut. och som torgförs som det verkligt genuina evangeliet. Bli kvar i det som ni har hört från början. Skäms inte för att jämföra med det ni har hört förut. För det har vi ju ibland lätt för att göra. Ska du vara en sån här bakåtsträvare som ständigt ska hålla på och tjata om vad du fick lära dig i din ungdom? Ja, det ska jag vara. Det kan vara en livförsäkring så god som någon. Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. Det är alltså inte bara så att det luriga är ett olycksfall i arbetet, att någon tar miste, att någon säger någonting därför att han inte förstod bättre. Den som vill leda oss vilse vet vad han sysslar med. Det kommer starka impulser som vill leda oss bort ifrån evangelium. Till evangelier som smakar bättre, men som inte bär god frukt. Nya testamentet talar mycket om att vi måste vara vaksamma. Vaka och bed, står det. Jag var ny i tron, så trodde jag att det betydde att man måste sitta uppe på nätterna och be. Och jag som behöver mycket sömn, jag tyckte att det lät motbjudande. Jag tänkte att hoppas Gud förlåter att jag vill sova på nätterna. Men så småningom så förstod jag att det betydde någonting helt annat. Nämligen att man måste pröva det man möter. Man måste också tänka att det här kan vara fel. Och till och med att det här kan vara någonting som man torgför mot bättre vetande. Väl vetande att det här är fel. Men det leder till fler anhängare, det leder till större kollekter, det leder till mera uppståndelse. Inte Jesu uppståndelse utan vanlig mänsklig sådan. Vi kommer då till frågan, det evangelium som vi har idag, är det 100% sant och rätt och gott och bra? Eller vad har hänt under 2000 år med vårt evangelium? Ja, det är en svår fråga. Men om vi tänker så här, kan jag läsa Gamla testamentet och Nya testamentet utan någon lucka emellan? Eller är det så för mig att Gamla testamentet återspeglar en värld och Nya testamentet talar om något helt annat? Har jag lätt för att se ett sammanhang mellan båda, eller är det så att jag tycker att jag vill inte läsa Gamla testamentet utan jag läser hellre Nya testamentet istället? Det inträffade nämligen mycket tidigt under kyrkohistorien. På 140-talet efter Kristus, då dök det upp en herre som heter Marcion. Han har den äran att vara den första villoläraren. Han hade lite svårt att få Nya testamentets budskap om nåd att stämma överens med Gamla testamentets budskap om en vred Gud. Så han förklarade helt sonika att Gamla testamentets gud var djävulen. Världen är skapad av djävulen, sa han. Och Israels folk tillhör djävulen. Medan däremot Nya testamentets gud, Jesu Kristi fader, det är en högre gud än den verkliga guden. Det här ledde till att han ganska snabbt blev exkommunicerad, som det heter på fint språk, alltså man körde ut honom ur Guds församling. Men man blev inte av med själva läran. Än idag så tycker vi att det är svårt att få Nya och Gamla testamentet att hänga ihop. Än idag åtnjuter Israels folk en djävuls stämpel som bland annat har denne Marcion som ursprung. Någon generation senare började de ledande kyrkoledarna, kyrkofäderna som vi brukar kalla dem, att försöka sig på att kombinera evangelium med grekisk filosofi. Det höll man på med fram till början av 1400-talet, så att det blev en process som varade i över 1000 år. Och det lider vi av än idag, att vi har svårt att se vad som är det genuina evangeliet och vad som är grekisk filosofi. Varför säger jag då detta? Jo, det är för att uppmuntra dig till att läsa Guds ord. Därför Guds ord är okej. Ska vi förbli vid det vi har hört från början, så är det bästa att ha den bibelkunskap som gör att man kan säga, men det här stämmer inte med Bibeln. Det vi har hört andra människor säga, det ni hör mig säga idag, det måste ni pröva. Det har ju filtrerats så att säga genom min hjärna. Och det kan inte utgå från att det är bra. Men Bibeln själv, om den sista tiden blir en lurig tid, så var övertygad om att den bästa förberedelsen handlar om att skaffa sig bibelkunskap. I Nya testamentet och i Gamla testamentet. Även om man tycker det känns konstigt att läsa om krigen och allt annat som vi finner svårsmält i det gamla testamentet. När börjar då denna luriga tid? Har den redan börjat? Eller kommer den någon gång långt framöver som vi inte behöver bekymra oss för? Ja, det är ju en hemlighet. När det första millenniet närmade sig sitt slut, alltså någon gång på 990-talet, så blev alla oroliga. För då hade många av kyrkofäderna, bland annat Augustinus som levde på 400-talet, hade sagt så här att kyrkans period, det är det som Bibeln kallar för tusenårsriket. Så när de 1000 åren är slut så kommer Jesus. Så man var väldigt nervös. Nu kommer Jesus, år 1000 kommer han. Hjälp, tänk om jag inte får godkänt. Så kom år 1000 och så gick år 1000 och så kom han inte. Och sen har det ju då och då varit aktuellt på nytt. Att man har sagt att nu kommer han snart. Och än så länge har han ju inte gjort det. I mitten på förra århundradet förstås, 1843 noga räknat, så dök det upp en herre i USA som heter William Miller. Han förkunnade att 22 oktober 1844, då kom Jesus. Så folk, de sålde allt vad de hade och gick ut och satt och väntade på Jesus. 22 oktober kom och gick och 23 med. Och så fick man så att säga återgå till näringarna. Han kom inte. Och de som har mött Jehovas vittnen, de vet att där kom Jesus 1914, fast i osynlig mening. Så att han har kommit många gånger. Och det är ju lite grann en fara i det. För att så småningom så gäspar man och säger att världen har gått under så många gånger så det här är ingenting vi behöver bekymra oss för. Men nog kommer han. Det är bara att vi måste förstå lite grann vad Bibeln säger om tidsangivelser i det här sammanhanget. Vi slår upp i Matteus 24 igen. Börjar nu att läsa i vers 35. Matteus 24 och 35. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Ty som det var i Noas dagar så ska det vara vid människosonens återkomst. Så människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor ska mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer. Men det förstår ni, att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntar det, kommer människosonen. Ja, här är det ju hemligt så det förslår, eller hur? Inte ens sonen får veta när han själv ska komma tillbaka. Och i en stund när ni inte väntar det, kommer människosonen. Det är alltså ingen idé att sitta med räknedosan och försöka pilla ut något datum ur Daniels bok eller något annat sånt här som brukar vara en älsklingssyssla för eskatologer. Jesus har lovat att han kommer dra oss alla vid näsan och han är säkert kompetent att göra det. Jag tror att han talar sant när han säger att i en stund då vi inte väntade så kommer han. För här finns det en överraskningseffekt som vi ska jobba en del med den här helgen. Han kommer överraskande. Han jämför sig med en tjuv om natten, men han är ju ingen tjuv. Utan han kommer lika oanmäld som nattens tjuvar. Och när han kommer så är det business as usual, som det brukar heta. Allt rullar på precis som vanligt. Folk åt och drack när ända tills Noa gick in i arken. Och det var inte det att det fattades varningssignaler. Det var det att man tog dem inte på allvar. Nu kunde man tycka så här att när det nu står att det här är hemligt och att Jesus kommer när vi inte väntade, så skulle väl alla sluta och räkna och istället låta honom komma när han kommer. Men alla som sysslar med datum för Jesu återkomst, de hänvisar till Daniels bok. Det 12:e kapitlet ska vi titta lite i. Daniel kapitel 12. Där jag börjar med vers nummer 4. Daniel har en uppenbarelse och det är nog, vad man kan förstå av sammanhanget, så är det nog Jesus som uppenbarar sig för honom. Men det står inte uttryckligen så. Men denna gestalt som han får se säger så här: Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Jag hoppar till 8:e versen. Jag hörde detta men förstod det inte, så jag frågade: min herre, vad blir slutet på allt detta? Då sa han: gå, Daniel, för dessa ord ska förbli gömda och förseglade till ändens tid. Många ska bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga ska bedriva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Från den tid då det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd ska det gå 1290 dagar. Salig är den som håller ut och hinner fram till 1335 dagar. Men går du bort till dess änden kommer, sedan du har vilat ska du uppstå till din del vid dagarnas ände. Kunskapen ska bli stor. Dessa ord ska förbli gömda och förseglade till ändens tid. De förståndiga ska förstå det. Ja, har man sagt, när den sista tiden kommer, då kommer alla att veta. Då kommer det att bli uppenbart. Men det är inte säkert att det är en bra uttolkning. Därför det kan lika väl vara menat så här, att ända till slutet kommer denna skrift att vara förseglad. Och när man läser den hebreiska texten så kan man ana liksom att det finns ett sammanhang här. Att eftersom texterna är förseglade ända till slutet, så kommer de rättfärdiga att bli visare och de ogudaktiga och orättfärdiga kommer fortsätta att synda. Så det är ingen garanti för att det kommer en dag då vi kan räkna ut exakt hur det ska bli. Personligen tror jag inte att det ska tolkas så. Frågan blir ju då, är vi ställda utan varje form av tidsangivelse? Nej, det är vi inte. Gud har en egen klocka som vi kan läsa av, nämligen Israels folk. Matteus 24 igen, nu i 32 versen. 24, 32 till 34 ska vi läsa. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er, detta släkte skall inte dö förrän allt detta händer. Fikonträdet, vad är det? Är det Israel? Kan man lita på det? Ja, det tror jag. Därför att under sin sista vecka uttalar Jesus en förbannelse över ett fikonträd. Och det har ju ofta varit en väldigt gåtfull text för många kristna. Det var inte fikonens tid, står det, för de kom ju senare. Skulle Jesus inte ha så elementära kunskaper i biologi, kan vi tänka, eller botanik, så att han inte begrep att man kan inte begära fikon av ett träd som när det är fel tid? Jo, men han uttalar en förbannelse över fikonträdet, det vill säga över Israels folk. Därför att han själv som Israels konung är en del av Israels folk. Han startar alltså sitt eget lidande. Och i och med det följer också folkets utspridning ut över jordens yta. 40 år efter Jesu död och uppståndelse, troligtvis 40 år, så går Jerusalem under och templet förstörs. Och det märkliga är att romarna stormade Jerusalem under påsken år 70. Under påsken år 30 finns det goda skäl att anta att Jesus dog och uppstod. Men 40 år senare. Och vi måste därför skaffa oss en grundläggande kunskap om Israels folks historia. Därför det är ur folkets historia som vi kan utläsa vad klockan är slagen. Vi ska gå till femte Mosebok kapitel 29. Hela femte Mosebok är egentligen ett sorts avskedstal som Mose håller med Israels folk efter ökenvandringen. Och sista kapitlet i femte Mosebok handlar om hur Mose går upp på berget och dör. Så det är verkligen ett avskedstal. Sen kommer inmarschen i löfteslandet. I början av den här boken så ger Mose en del bakåtblickar. Tiden i öknen, de 40 åren. Och de som han talar till, de har ju alla fötts i öknen. Utom han själv och Josua och Kaleb. Men alla andra som hade vandrat ut ur Egypten, de var döda vid det här laget. Så småningom vänder Mose blicken framåt och börjar profetera. Och talar om Israels folks framtid. Hur kommer Israels historia att se ut när den väl är avklarad och färdig? Det är det som slutet av femte Mosebok handlar om. Men då ska vi börja i 29 kapitlet och se. Jag läser första versen till en början. Där står det så här. Dessa är orden i det förbund som Herren befallde Mose att sluta med Israels barn i Moabs land. Förutom det förbund som han hade slutit med dem vid Horeb. Här sluter man ett nytt förbund. Du kanske trodde att Israel bara slöt ett förbund med Herren efter uttåget ur Egypten. I själva verket så är det alltså så att man slöt ett förbund i början av ökenvandringen. När man 50 dagar efter uttåget ur Egypten kommer fram till Horebs berg eller Sinai berg. Och Herren stiger ner under rök och dunder och lämnar stentavlorna med lagens bud. Sen vet vi ju att det var bara en fråga om någon vecka eller två eller vad det kan ha varit. Så gör Aaron en guldkalv. Och den guldkalven var en av Egyptens många avgudar. En gud som egyptierna kallade för Apis. Som var en levande tjur som man hade i ett tempel i Egypten. en tjur som han använde för spådom. Det kan ju låta lite konstigt. Hur spår man framtiden med hjälp av en tjur? Jo, om tjuren skrapade med foten så betydde det, och om tjuren slickade så betydde det detta, och nosade han på en så var det si och så vidare. Man hade en massa såna här filosofier för sig. Och nu så skulle man tillbaka till Egypten, därför att Mose hade gått upp på berget och han kom inte genast tillbaka, och man trodde att Gud hade tagit upp honom till himlen som han gjorde med Enoch före syndafloden, och så blev de nervösa, och så skulle de ha en gud som ledde dem tillbaka, och så gjorde de en guldkalv. Det hade ingenting med guldet att göra, ingenting med pengar heller, utan de skulle tillbaka till Egypten. Och alltså, förbundet är bara någon vecka gammalt eller två, så bryter man förbundet. Så fort gick det. Sen går man omkring i öknen i 40 år. Och när man är färdig med ökenvandringen så förnyar Gud sitt förbund med folket. Och det är till detta som Mose nu sammankallar folket, för att de på nytt ska sluta förbund med Herren. Och då är det så att eftersom folket hade brutit det tidigare förbundet, så blir det här nya förbundet, eller förnyade förbundet, blir på sitt sätt strängare än det tidigare. Till båda de här förbundshandlingarna så fogades det löften om välsignelse för den som höll förbundet, och varningar om förbannelse för den som bröt förbundet. Och varningarna om förbannelse är mycket starkare i femte Mosebok i anslutning till det förnyade förbundet än vad det är i början av ökenvandringen. Och vi ska lyssna lite grann till profeten Hesekiel, 20 kapitlet och 21 versen. För där talar Gud genom profeten och kommenterar just ökenvandringen. Och det han då talar om är detta tillfälle när man förnyar förbundet efter ökenvandringen. Därför att när vi börjar läsa i vers 21 så kommer vi in i ökenvandringen. Och då står det så här: men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar och höll inte mina föreskrifter så att de följde dem, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. De vanhelgade också mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem och tömma min vrede över dem i öknen. Men jag drog min hand tillbaka, och det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli vanärat inför det folk som sett hur jag hade fört dem ut. Jag lyfte min hand inför dem i öknen och svor att skingra dem bland folken och sprida ut dem i länderna, eftersom de inte lydde mina föreskrifter utan föraktade mina stadgar och vanhelgade mina sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem, och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Det var väl en konstig vers. Jag gav dem stadgar som inte var till deras nytta, och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Alltså, Gud formulerar sitt förbund så strängt att hans avsikt att skingra Israels folk ut över jordens yta med säkerhet måste gå som han har förutsagt. Jag tror det är därför som Paulus blir så förtvivlad i Galaterbrevet. När vännerna i Galatien vill omskära. Därför att då vet Paulus. Då kommer de in under det här förbundets stadgar. Då kommer de bli delaktiga i det folk som skingras ut ur världens yta. När blev Israels folk skingrade till alla jordens länder? Det blev de i slutet av 1800-talet, efter Kristus. För Columbus fanns det inga judar i Amerika förstås. Det är möjligt att Columbus var jude, man vet inte riktigt säkert. Men före honom fanns det inga i alla fall. Och eftersom spanjorer och portugiser tog hand om Sydamerika och bestämde att dit fick bara goda katoliker flytta, så blev det inga judar sen heller. De här länderna kom loss ifrån spansk och portugisisk överhöghet i början på 1800-talet. Och någon större inflyttning av judar skedde inte förrän de stora förföljelserna i Ryssland på 1880-talet. Då kom det en inflyttning framförallt till Argentina men också till Brasilien. Då finns det judar i alla länder på jorden. Då börjar också judisk invandring i löfteslandet samtidigt och av samma orsak. Och Gamla testamentet yttrar helt klart att när Israels folk väl har spritts ut till alla jordens länder, så kommer folket att återvända till löfteslandet. Och i det skedet kommer historien att upphöra. De återvänder inte för att bygga en evig staten Israel, utan de kommer tillbaka till en konflikt som hårdnar mer och mer och som till sist bildar historiens avslutning. Och då tänker vi så här att ja, det kan ju ske när som helst. Ja, det kan det. Det är precis det som det kan. Och så har det ju inte kunnat vara så hemskt länge. Men nu. Om vi alltså ska räkna med en period i historien då vi på allvar närmar oss Jesu återkomst, så är det dags att vi vaknar nu. Att vi verkligen börjar att fundera över vad det är som håller på att hända. Och det är lite grann detta som vi ska jobba med under den här helgen. Om vi återvänder till 5 Mosebok 29. Eller vi kan återvända till 28. 5 Mosebok 28 och 64. För då kommer vi in i slutet på de förbannelser som Herren knyter till det förnyade förbundet. Om ni bryter också detta, det är tanken. Herren ska sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra. Och där ska du tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt, gudar av trä och sten. Bland de folken ska du inte få någon ro eller någon vila för din fot. Herren ska där ge dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en ångestfylld själ. Du ska sväva i största livsfara. Du ska darra både natt och dag och inte vara säker för ditt liv. Om morgonen ska du säga om det ändå vore kväll. Om kvällen ska du säga om det ändå vore morgon. Detta på grund av den fruktan du ska känna i ditt hjärta och den syn dina ögon ska se. Och Herren ska föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den väg om vilken jag sa till dig, du ska inte se den mer. Där ska ni bjuda ut er till salu som slavar och slavinnor åt era fiender, men ingen ska vilja köpa. Och vi så förflyttar oss till första versen i kapitel 30. När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hedna folk dit Herren din Gud fördriver dig, och du vänder om till Herren din Gud och lyder hans röst i allt vad jag idag befaller dig, du och dina barn av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska Herren din Gud göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. Herren din Gud ska då åter samla dig från alla folk dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle Herren din Gud samla dig därifrån och hämta dig därifrån. Herren din Gud ska föra dig in i det land som dina fäder har haft i besittning, och du ska besitta det. Han ska göra dig gott och föröka dig mer än dina fäder. Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. Och Herren din Gud ska lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig. Folket ska få komma tillbaka. Och när de har gjort det så sker ett dramatiskt skifte. Gud lyfter bort de förbannelser som legat över löftesfolket, förbundsfolket. Och som tagit sig sådana uttryck som förintelsen. Fast vi inte i detalj kan förstå hur den kan ha med Gud att göra. Istället kommer nu vreden att riktas mot övriga folk, mot dem som förföljde och förbannade Israel. Herren hade lovat redan när han tog kontakt med Abraham: den som välsignar dig ska jag välsigna, och den som förbannar dig ska jag förbanna. Jag har funderat mycket över varför Europa avkristnas i så snabb takt som vi nu ser. Jag tror att det delvis har att göra med förintelsen faktiskt. Säg det folk i Europa som kan tvätta sina händer och säga att det där är inte mitt problem. Sverige understödde tyskarna med järnmalm och kullager. Det satt svenskt stål i varenda stridsvagn. Den som förbannar dig ska jag förbanna. I vilket fall, vi har en viktig tidsangivelse att fästa oss vid. När du ser fikonträdet, det som jag förbannade, det som vissnade från roten och upp, men där roten ändå fanns kvar, när det trädet skjuter nya skott, då ska ni veta att sommaren är nära. Och det är alltså inte någon behagligt avlägsen framtid vi ska tala om under den här helgen, utan vi kan tala i presens, nutid, här och nu. Jesus ska komma ganska snart. Vi ska läsa mer om det under lördag och söndag. Nu ska vi be. Herre, dina tankar får oss att bäva. Det känns så stort och bitvis obegripligt. Å andra sidan kan vi se att så här långt tycks det stämma förvånansvärt bra. Vi ber att den här helgen ska få rusta oss, göra oss vaksamma på rätt sätt, utan någon onödig nervositet eller något annat, någon ängslan av något slag, utan att vi bara ska få förstå vad som är på väg att hända och hur vi ska se på vår egen tid. Öppna våra ögon, Herre. Lugna våra hjärtan. Hjälp oss att komma ihåg att du är god och du har allt i din hand. Fader, vi lovar dig i Jesu Kristi namn. Amen.